skalas av, tänkte jag. Jag är verkligen den kosmiska löken. Det är höljet som måste bort, fortsatte min hustru. Det är höljet som binder oss samman med naturen, dess drifter och begär. Och så länge som vi bär på någon kropp av grövre materia har vi fortfarande kvar av dessa drifter. Man kan säga att man renar sitt medvetande. Medan vi resonerade gick vi ner för gatan som vi hamnat på. Om jag inte hade vetat att vi nu var där i våra astrala skepnader och att de individer som vi träffade också var astrala, så skulle jag kunnat svära på att vi befann oss på jorden i någon stad i Österlandet. Men om det nu var gemenskapen som drev dessa individer samman, varför då leva som de gjorde? Min vän, svarade min hustru, vad vill du då att de ska göra? Jag visste inte. Men jag tyckte att något var fel, på något vis förjordiskt med denna köpenskap. Kort sagt, de var för mänskliga. Ja, naturligtvis är de mänskliga både till utseende och tankar, skrattade min hustru. Men i ett avseende skiljer de sig från jordemänniskorna. Och det är att de har kommit till en viss insikt om att det finns något bortom. Och de försöker gå vidare i sin utveckling. De har kommit till insikt om det förkastliga med rasfördomar och klasspunktskillnader och mycket annat som vi ännu inte kommit över på vår fysiska jord. Om du tittar noga efter så ska du upptäcka att ingen betraktar något som sitt privata eller har några personliga ägodelar. Deras varor är tankar, former och likaså deras bilar. Ja, allt är tankar, former. Och det är de medvetna om. Jag skulle vilja säga att det är en sorts lek de har för sig. Men en mycket allvarlig lek. Den går nämligen ut på att lära sig att sätta sig över tingen. Att inte binda sig vid materiella ägodelar. På så vis renar de sig själva. Och de är medvetna om det. De har nämligen en tro. De har nått fram till en viss insikt. Lägg märke till hur ofta människorna byter plats vid stånden. Titta efter vad de betalar sina varor med. Vi stod in vid ett stånd där man sålde tyger. Underbara tyger i alla färger. De låg i buntar. Prydligt uppradade och prissatta. Då lade jag märke till att en ständig förändring skedde bland tygerna. Tyger försvann och nya tyger kom in i en aldrig sinande ström. Utan att någon hade rört vid dem. Den kvinna som innehade ståndet stod och tittade på. Slutligen måste hon ha blivit nöjd med de tyger som hon får in. För ett förnöjt leende lyste upp hennes ansikte och hon började ropa ut sina varor. Ändrar hon tygerna med tanken? Frågade jag. Ja, svarade min hustru. Tanken är skapande. Och pengarna som de betalar med är också skapade av tanken. De köper en sak och bär på den ett stycke. Men så fort de glömmer att de har varan, så försvinner den. Tanken binder den inte längre. Vilken underlig värld, tänkte jag. Utvecklingen är mycket sällsammare än jag kunnat drömma om. Vad heter staden? Frågade jag. Den har inget namn, svarade min hustru. Den bara är här. Individer kommer och individer går. Om du tittar efter noga, så ska du se att folk går lite hur som helst här. Se på bilen som kommer där uppe i gatan. Jag tittade. Gatan var full av folk och längst uppe vid krönet kom en bil i ganska hög fart. Det var uppenbart att den skulle köra över en massa folk om den inte saktade farten. Jag ville ropa för att varna dem som gick på gatan, men min hustru hejdade mig. Låt den köra, sa hon. Bilen kom ner för gatan som om inget hänt och folk gick som förut. Obekymrade om att de nyss hade blivit överkörda. Min hustru ställde sig plötsligt på gatan mitt framför bilen. Jag försökte hejda henne. Men allt gick så fort att jag bara hann ropa en varning innan bilen var där. Jag tordes knappt titta. Men döm om min stora häpnad. Bilen den bara liksom gled igenom henne. Hon stod där leende och tycktes ha roligt på min bekostnad. Här kan ingen skada någon annan, sa hon när hon återstod vid min sida. Du har mycket kvar att uppleva innan du helt kan förstå att inget är omöjligt i dessa sfärer. Kan så vara, tänkte jag. När jag hade hämtat mig från min chock någorlunda och kunde reagera normalt igen. Och för säkerhets skull tog jag henne i ett fast grepp i handen för att hon inte skulle kunna göra flera liknande manövrer och skrämma slag på mig. Vi fortsatte att gå ner för gatan och för att övertyga mig själv om att det gick att gå rakt igenom en annan individ så stannade jag upp. Gick inte ur vägen för de som kom emot mig. Jag spände mig inför stöten som jag väntade. Men det kom ingen stöt. Jag tittade förvånad på min fru. Är du nöjd nu? Frågade hon. Han gick rakt igenom dig. Försök själv. Jag ställde mig återigen framför en kraftigt byggd man som kom gatan fram. Även han gick rakt igenom mig. Inte en fläkt. Inte en beröring. Jag kände ingenting. Hur kan jag då känna beröringen med dig när jag håller dig i hand? Frågade jag min hustru. Det beror på att du så gärna önskar det, sa hon. Det är den trygghet du behöver. Att få känna något rent fysiskt att hålla i. Det tröstar dig. Jag hade samma problem själv en mycket lång tid. Det dröjde länge innan jag tordes gå ut på egna färder. Men man måste veta sin egen begränsning. Det har du själv fått erfara i natt. Eller hur? Jo, det var så sant. Det hade jag fått erfara. Jag tyckte att allt var undanglidande och svårt att få grepp om i dessa världar. Min hustru tittade på mig och sa: Det går över. Min vän, ha bara ditt medvetande inriktat på kärlek. Skapande kärlek. Så är du i trygga händer. Lätt att säga, tänkte jag. Men jag skulle känna mig utlämnad om jag inte hade denna kvinna vid min sida som vägvisare. Tänk vilket kaos det nu skulle ha varit om jag hade fått gå ensam utan hennes stöd. Jag rös inom mig. Asterisk, asterisk, asterisk. Medan vi gick gatan fram fick jag en känsla av att vi var på väg mot ett bestämt mål. Vart ska vi gå? Frågade jag. Vi ska söka upp en plats som gör det möjligt för oss att färdas vidare, förklarade hon. Som det nu är, har vi nått vår begränsning och kan inte komma längre utan hjälp från annat håll. Detta tycktes mig besynnerligt. Men jag hade redan sett så överväldigande bevis på att ingenting var omöjligt. Att jag inte ställde några fler frågor utan gick vidare tillsammans med henne under tystnad. På gatorna kom och gick folk av alla hudfärger och nationaliteter. Olikheterna spelade ingen roll. Alla verkade vänliga och tycktes inte hysa någon oro för morgondagen eller känna av någon brådska. Jag försökte uppfatta deras tankeformer och jag fick det intrycket att alla var besjälade av samma visshet. Att det fanns något bortom. Men de var inställda på att vänta och bida sin tid. Hastverk är lastverk, tänkte jag. Ja, svarade min hustru. Det är så sant. Man måste först ha en stabil grund innan man kan börja att bygga själva huset. Jag hade lagt märke till att en del av de väsen som vi mötte på något sätt var av annan sammansättning än de andra. De verkade mera genomskinliga. Om jag så får säga. I mina ögon tycktes de bestå av finare materia än de andra. Ja, svarade min hustru på mina tankar. De är verkligen av finare material. Och här kommer liknelsen med löken in i bilden igen. När deras astrala skepnad skalas av, består det som återstår av finare materia. Och det ser i våra ögon ut som om de var genomskinliga. Om du tittar noga efter ska du se att de verkar större än vi också. Ja, sannerligen. När man tittade närmare på dem verkade det som om de flöt ut både på bredden och längden. Är detta en synvilla eller är det faktiskt så? Frågade jag. Nej, det är ingen synvilla. När de lagt av sin astrala kropp kommer den finare materian i dagen. Då blir attraktionskraften i deras tanke mindre och då flyter deras gestalter ut och blir större. Om de skulle önska ta kontakt med oss, så måste de genom en tankekoncentration få sin kropp att anta normal storlek igen. Känns det inte konstigt att vara i detta tillstånd? Frågade jag. Min hustru skrattade. Nej, det vet jag inte precis. Men du får nog veta det när den tiden kommer. Då du är på samma plan som dem. Ska jag få uppleva det nu? Frågade jag ivrigt. Både ja och nej, svarade min hustru. Vi ska så småningom förflytta oss till en annan sfär eller frekvens. Och då är det inte möjligt för oss att ta med de astrala kroppar som vi nu har. Men tids nog får du se hur det går till. Jag tittade på min kropp. Skulle jag skiljas även från denna kropp? Jag undrade hur jag då skulle se ut. Som en kyckling som man plockat fjädran av. Eller skulle jag fortfarande kunna röra mig likadant som nu och se på samma sätt? Ja, massor av frågor snurrade runt i min hjärna. Min inre spänning steg. Och jag tyckte att vi inte kunde komma fram fort nog. Min hustru fick faktiskt hålla mig tillbaka. Vad är det du ivrar efter? Frågade hon. Jag vet inte. Men jag har en bestämd föraning om att jag snart ska få veta svaret på en del frågor som jag har inom mig. Min hustru log. Ja, kanske det, svarade hon. Men bygg nu inte upp några förhastade föreställningar eller förutfattade meningar, för då kanske du blir besviken. Besviken? Nej, knappast. Det jag hittills hade fått uppleva tycktes mig så oerhört överväldigande att min tanke nästan inte kunde följa med. Jag tyckte mig vara fäst vid den tunnaste spindelväv, som när som helst kunde brista och sedan finna mig själv i något besynnerligt bakrus. Ja, medgav hon. Man kan känna det på många vis. Men att du upplever det så är bara naturligt. Tänk på filmen, som jag rådde dig till, och försök att spela med. Medan vi gick och resonerade hade vi tagit av från gatan och kommit in i gränder och smala stråk. Och jag fick en känsla av att vi närmade oss vårt mål. Jag kände en viss oro. En inre spänning. Och jag ville skynda på vår vandring. Du verkar ha bråttom, sa min hustru. Ja, erkände jag. Jag vet inte varför. Men jag känner mig orolig och vill att vi ska raska på. Medan vi pratade svängde vi in på en tvärgata. Och i slutet av den syntes en portal och jag såg ljus strömma ut därifrån. Dit ska vi, förklarade min hustru. Jag stannade. Jag både ville och inte ville. Där ser du, sa hon. När man tror sig veta något skyndar man på sig själv genom sin egen inre oro. Men när man ställs inför ett avgörande vet man plötsligt inte vad man vill. Detta beror på ens ingrodda rädsla för det okända. Avgörandet ligger nu helt och hållet hos dig själv. Ska vi gå eller inte? Men jag kan försäkra dig om att i kosmos lag finns inget ont. Skillnaden mellan ont och gott beror bara på hur vi ser det. Jag förblev stående. Det kändes som om jag skulle gråta så nära. Och ändå så långt borta. Skulle jag nu inte kunna gå de återstående stegen in genom denna portal? Hela mitt inre vred sig som en mask. Ja, jag vet. Lugnade mig min hustru. Jag har stått inför liknande avgöranden tidigare. Och jag vet också att det första steget är svårast. Men när man väl har tagit det, så går fortsättningen av sig själv. Ta tid på dig och samla dig inför detta. Jag tittade länge på portalen. Jag såg ljuset som strömmade ut från den och jag ansträngde mig för att uppfatta om det fanns något mera. Men jag såg bara ljus. Jag resonerade med mig själv. Jag har nu nått hit genom min hustrus hjälp. Hon har lett mig på denna väg. Och inget ont har hänt mig hittills. Vad har jag då att frukta? Ingenting. Jag kände hur lugn och harmoni strömade ut från henne och jag insåg plötsligt att min rädsla var över. Den kom och den gick lika plötsligt. Och nu verkade det som om detta ljus tycktes omfamna mig och önska mig välkommen. Vi går, sa jag. Kom, vi går. Hela mitt inre var nu i jämvikt och ett leende lyste upp min hustru. Ja, sa hon. Jag visste det. Du är redo för detta. Du har blivit förberedd under lång tid och nu är du mogen. Jag fick inte tid att reflektera över hennes ord. Men jag gömde dem i mitt inre. Vid rätt tidpunkt skulle jag fråga henne vad hon menade med orden förberedd och mogen. Under det att vi började gå fram mot portalen förklarade min hustru. Detta vet inte så många om. Det finns bara ett fåtal i denna stad som är medvetna om denna portal. Den är, kan man säga, stängd för deras syn. Men det är en av de många vägar som finns för att komma i kontakt med högre frekvensplan. Detta, min vän, är ett särskilt tillfälle, ett undantag. Samma ynnest har tidigare visats mig. Men tyck nu inte att du är märkvärdig för det. Var istället tacksam, för det är en stor ära som vederfärs dig. Vi hade nu nått fram till portalen och beredde oss att stiga in. Ljuset hade efterhand ökat i styrka och jag blev nästan bländad. Det tycktes komma från ingenstans. Det fanns överallt och jag kunde inte se någon källa. Det tycktes ha form och liv. Jag förnam det inuti mig själv och omkring mig. Det uppfyllde mitt medvetande. Jag visste att om jag blivit utsatt för detta ljus i min fysiska kropp så skulle det haft en skadlig inverkan. Vi gick in genom portalen och jag fick till en början intryck av att vara i ett jättelikt rum där detta intensiva ljus strålade omkring mig från alla håll. Tystnad rådde. Oändligt tystnad. Jag upplevde mig själv som en plåga i tystnaden. Men där var också kärlek. Oändligt kärlek. Jag ville sjunka ner på mina knän och be. Jag kände ödmjukhet var som ett intet i detta väldiga. Jag saknade helt naturligt ord att beskriva det. Jag tyckte mig flyta i detta ljus. Och mitt medvetande var uppfyllt av kärlek och ljus. Min hustru fanns vid min sida och jag uppfattade henne som en glimrande vit varelse. Jag såg och jag såg inte. Men jag vet att jag uppfattade henne med hela mitt medvetande. Tyckte se med hela min kropp. Hennes klädsel var fotsida av det renaste vita man kan föreställa sig. Jag kan tänka mig en biografduk. Men oändligt mera gnistrande vit. Jag förnam mig själv i samma vita tillstånd och reflekterade trots allt och undrade om detta var den andra död jag skulle genomgå. Jag kände att det som jag nu upplevde skulle få en avgörande betydelse för mitt fortsatta liv på jorden. Att jag skulle komma att leva på det i långa tider. Och att minnet aldrig skulle plånas ut. Min kropp började vänja sig. Jag säger kropp. För jag tyckte att jag förnam mig hela min kropp. Den tycktes bestå av bara sinnen. Och det föreföll som om jag kunde se med varje del av den. Jag såg på min hustru och märkte att hon upplevde det på samma sätt som jag. Och jag förstod också att hon hade varit här tidigare. Hela min kropp tycktes vibrera i detta ljushav. Jag tyckte att jag växte och att mitt medvetande strömade utåt. Hela jag var medvetande. Inom mig växte detta oerhörda ljus och jag snyftade till där jag stod. Jag har aldrig känt ett sådant ljus. Jag kände det som ett levande kärleksfullt väsen. Jag vet inte hur länge vi blev stående. Men sakta blev jag medveten om en främmande tanke inom mig. En tanke som inte kom från min hustru. Den svepte in mig i ett kärleksfullt hölje. Jag kände kärleken och ändå var det mera än kärlek. Det var visdom. Min hustru såg på mig. Men jag var bara vagt medveten om det. Hennes tankar formar syntes med avlägsna. Punkt, min vän. Jag vet hur det känns. Jag har haft samma upplevelser som du. På samma sätt gång på gång. Stor tacksamhet var vad jag kände över att få komma till denna frekvens. Men jag hade också en förvirrad tanke i min hjärna. En tanke som hela tiden tycktes upprepa. Det är inte jag som upplever detta, nej. Det är inte jag. Min kropp och mitt medvetande började vänja sig vid ljuset. Och jag kunde mer och mer urskilja detaljer i den väldiga sal där vi befann oss. Den var kolossal. Den tycktes mig oändlig. Golvet som vi stod på var som av marmor med en underbar obruten ådring som tycktes löpa överallt och leva ett självständigt liv. Det glänste i sin renhet och gav återsken som en spegel. Högst uppe, jag vill säga bland molnen, välvde sig ett fantastiskt tak med ornamenteringar som vilade på pelare, också de av samma sorts marmor som golvet. Detta enorma byggnadsverk måste ha gudar som konstruktörer, tänkte jag. Och hur har de lyckats få allt så symmetriskt? Allt var så harmoniskt och jag tänkte att ett enda uns för mycket av vad det vara månde skulle förstöra hela utseendet på detta byggnadsverk. Jag var knappast medveten om att min hustru stod vid min sida och iakttog mig. Hon yttrade ingenting. Men jag kände som tidigare att hon var med mig i mina tankar. Hon var allvarlig och forskande. Hon tycktes noga studera mitt innersta. Och jag fick känslan att hon undersökte varje vrå av mitt medvetande för att finna någon disharmoni där. Vi gick några steg in på golvet, eller rättare sagt gled in ett stycke. Jag vände mig mot min hustru och tittade på henne. Har du sett detta tidigare? Frågade jag. Har du upplevt samma sak? Ja, svarade hon allvarligt. Det har jag. Och varje gång har jag känt samma vördnad som jag ser hos dig. Och jag är glad över att du inte har några främmande tankar inom dig i denna stund. Främmande tankar? Hur kunde man ha främmande tankar i denna värld? Jag var helt överväldigad av vad jag såg. Och ändå verkade det så förunderligt varmt och välbekant. Jag stod i funderingar. Rummet och utsmyckningen var som en stor katedral. Det andra medvetandet, som jag hade uppfattat, fanns där också hela tiden forskande och kärleksfullt. Jag var inte orolig för jag kände att inget ont fanns i denna värld. Det blev allt mer påtagligt att en gestalt byggde upp sig in till oss. Jag snarare förnam än såg det. Först trodde jag att det var ljuset som spelade mig ett spratt. Men sedan såg jag att något började ta form. En gestalt förtätades. Jag vill påstå att det var själva ljuset som drogs samman till en punkt. Den växte, fladdrade och blev en levande form. Jag betraktade fascinerad detta skådespel. Konturerna av en gestalt började framträda. Jag såg den. Och min spänning blev nästan outhärdlig när jag såg att den började forma sig till en gestalt som jag ofta i mina omedvetna tankar hade fantiserat omkring. Där stod han, den skimrande gestalten, huvudet högre än jag, med en utstrålning som var nästan bedövande. Jag ville falla ner på knä inför honom. Så djup var min vördnad. Jag kände mig som ett barn som ville gömma sig undan nyfikna blickar bakom sin mor. Jag sökte omedvetet hjälp hos min hustru, ville ha stöd. Men kände ändå att jag inte hade att frukta och att denna varelse bestod av vidare kärlek och visdom. Jag kände mig mindre än någonsin tidigare. Böjde mig ner i bön inför denna gudomliga gestalt som hade framträtt inför mig. Då kände jag hur något rörde vid min skuldra. Och ett lugn som inte är av denna världen kom över mig. En röst sa: "Mitt barn, var bara lugn. Här ska inte ett ont vederföras dig." En röst. Jag kan inte säga att jag hörde den. Men det blev en del av mitt medvetande. Den var jag och ändå inte jag. Hur underligt det än kan låta. Jag tittade försiktigt upp och såg att han hade lagt handen på min skuldra. Det strömmade lugn och tillförsikt ur den. Och plötsligt kände jag mig inte liten längre. Utan upplevde att han och jag haft mycket gemensamt tidigare. Hur? Var? Jag bara visste det. Visste i ett flyende, bubblande ögonblick att det var så. Jag jublade inom mig och tyckte mig sväva på moln. Så blev jag medveten om min hustru. Och jag visste att hon tog del av min upplevelse och att hon var lika lycklig som jag. Plötsligt insåg jag att detta skulle bli avgörande för mitt liv på jorden. Jag kunde bara böja mitt huvud i glädje över att få del av vad som nu skulle komma. Så småningom skulle jag få svaren på många av de frågor jag haft i mitt hjärta sedan lång tid tillbaka. Jag blev stående i tyst väntan. Punkt, min vän, sa rösten. Du är välkommen till denna sida. Det är inte många som har sett dessa ting. Du och din vän har fått detta tillstånd eftersom vi har haft ett mycket intimt samarbete i tidigare liv. Rösten kom så plötsligt att jag nästan hoppade till. Ja, jag visste att vi hade arbetat tillsammans tidigare. Men jag kunde inte komma på var och när. Det var på något sätt blockerat i mitt medvetande. Men jag kände att denne man, detta väsen, hade nyckeln till min gåta. Ja, svarade rösten. Du har rätt. Jag har nyckeln. Men vi ska ta det försiktigt. Hur kan han veta vad jag tänkte? Jo, svarade rösten. Vi ser och vi följer. Men inte på det sätt som du kanske tror. Se på mig nu. Var inte rädd. Ingen av oss är högre än den andra. Det är bara det att jag har haft en förmån som du ännu inte har haft. Inför kosmos är vi alla lika. Jag tittade upp på denna varelse. Visste inte vad jag skulle säga. Kunde för mitt liv inte säga det till honom. För mig framstod han som en profet. Och jag kunde heller inte kalla honom för en fader. Han hade ju själv påpekat att vi alla var lika inför kosmos. Min vördnad var allt för djup för honom. Jag stod tyst. Kunde inte få fram något. Jag kände hans utstrålning och visste att han snarast var road av min reaktion. Men samtidigt var han mycket förstående. Jag sökte förgäves kontakt med min hustru för att hos henne få någon hjälp mot den förvirring jag kände. Men samtidigt förstod jag att jag måste komma över detta själv. Punkt. Du kan kalla mig Simeno, sa han. Det kanske underlättar att få ett namn att ta fasta på när man ännu är bunden vid jordiska former. Men annars spelar namnet ingen roll i kosmos. Det är inte på namnet som det kommer an. Inte heller på intellektet. Jag var mycket tacksam. Han hade gett mig en planka att gå på. Jag kände mig betydligt säkrare nu när jag visste hans namn. Jag tittade på min hustru. Hon smålog och jag kände mig plötsligt stark igen. Jag tittade på Simeno och började ställa frågor. Punkt. Min hustru har följt mig på denna väg. Hon har visat mig på sådant som jag inte trott vara möjligt. Hon har låtit mig se några av de otaliga boningar som finns. Hon har påvisat bedrägliga illusioner. Jag har häpnat. Jag har skrämts. Hon har hjälpt mig hit. Vad ska jag nu göra och varför är jag här? Jag är förvirrad. Och jag vet inte var vi för tillfället är någonstans. Jag bara anar det. Vem är Simeno? Dessa och tusen andra frågor virvlade runt i mitt huvud. Och jag kunde inte lägga band på den nyfikenhet som överväldigade mig. Jag uppfattade att Simeno var road av denna störtflod av frågor. Punkt. Detta är typiskt för ert jordiska tänkande. Min vän, människor frågar för mycket och tänker för lite, drar allt för snabba slutsatser och anser att det logiska tänkandet är det enda riktiga. Alla dina frågor kommer att bli besvarade efter en. Och en del svar har du redan gissat dig till. Om vi skulle börja med den första frågan, fortsatte han. Din nuvarande jordiska hustru har fört dig hit. Som du sa, hon är din följeslagare på denna sidan. Du och din hustru har arbetat tillsammans tidigare, som du så småningom ska få se. Och vad är då naturligare än att ni följs åt även nu på de här färderna? På jordiskt språk skulle hon kunna kallas för en reseledare. Och hon är satt att följa dig på dina färder tills dess att du kan gå på egen hand. Hon har själv bett om detta. Och vi har med glädje bevittnat hur hon har ledsagat dig hit. Vi, tänkte jag, avbröt honom i mina tankar. Är det flera? Ja, blev hans svar. Vi är många, men vi arbetar alla för samma sak. Så det var inte nödvändigt för alla att möta upp här. Han tystnade och jag väntade. Jag hoppades att jag nu skulle få många gåtor lösta. Du förstår. Vi måste nu en stund tala med jordiskt språk. Här ser du ju att vi inte pratar med läpparna. Vi har helt enkelt inte de organ som behövs för det. Vi behöver det inte heller, som du vet. Om jag visste. Jag hade ju blivit så häpen när min hustrus röst manifesterades i min hjärna i början av vår resa. Punkt. Vi har, fortsatte han, i många år sökt kontakt med er två. Men du har varit allt för fast i det materiella för att kunna komma i kontakt med oss. Du har hört oss tala genom andra. Men då har vi varit tvungna att presentera oss med ett visst namn för att bli hörda. Du kan kalla oss era ledare, om det är bättre. Då förstod jag. Men hur kunde de prata genom en fysisk kropp? De med sina fina kroppar och vibrationer. Punkt. Ja, svarade han på min fråga. Det är ganska svårt till och med för oss. Det är svårare än att meddela sig från det andra frekvensplanet, som du kallar det. Vi måste nämligen finna någon som är lik oss. Någon som vi får låna kroppar från ett annat frekvensplan innan vi kan ta kontakt med ett lämpligt medium. Och ändå har vi haft tur som lyckats finna er två så nära och få kontakt med er. Vi måste lägga kappa på kappa. Eller, som ni talat om på vägen, vi måste lägga skal på skal över lökens kärna. Så att säga. Jag trodde att jag började förstå. Vi hade egentligen haft den lättaste vägen. Och jag förstod att de hade lagt ner ett stort arbete på att få oss väckta. Jag tyckte mig gå tillbaka i mitt liv och såg klart de omständigheter som hade fört mig in på det spår där jag nu var. Jag hittade den röda tråden och insåg att mitt liv i alla fall hade inneburit en viss utveckling. Till synes hade en rad erfarenheter kastat mig från plats till plats på jorden. Men ändå hade det funnits en mening i detta. Ett bestämt syfte. Att jag skulle arbeta mig framåt. Ja, jag skulle vilja säga, slå mig fram till klarhet. Jag insåg också att mötet en gång med min hustru inte heller varit en slump. Nej, avbröt Simeno. Det var ingen slump, som du kallade det. Det var förutbestämt att vid en viss tidpunkt så skulle ni två börja gå vid varandras sida för att arbeta tillsammans. Vägen har varit svår, men det är genom prövningar som man mognar för uppgiften. Som jag förut sa, så har ni två arbetat tillsammans förut. Och om du tänker efter riktigt noga, så ska du minnas en i ditt tycke mycket vacker dröm som du haft. Den symboliserar på ett fint sätt kosmos och dess lagar. Den drömmen har du haft med dig. Och din hustru har haft en likadan. Dessa tecken är givna till många människor. Men det är bara ett fåtal som funnit den andra under sin vandring på jorden. Medan han pratade så inom mig själv tyckte jag att en bild mannades fram. En bild som jag hade gått och burit på sedan min barndom. En dröm. En mycket levande dröm. Kunde det vara den? Jag såg det inom mig. Kortet. Jag hade drömt om ett kort i storlek som ett vykort. Med djupblå bakgrund och en måne. En djupt gul måne med månansikte. Som skrattade och tycktes utstråla värme. Under månen var ett kors i samma gula färg. Och runt om månen och korset en kedja som liksom inneslöt korset och månen inne i en ring. Jag såg kortet inom mig och hörde Simeno bekräfta att detta var den dröm han menade. Jag är glad att det har fastnat i ditt medvetande, sa han. Har du någonsin funderat över dess betydelse? Både ja och nej, tänkte jag. Ibland har man väl funderat. Men jag har alltid varit av den uppfattningen att det bara varit en dröm. Skulle detta vara en symbol? Jag stod stilla och tänkte. Simeno stod vid min sida. Både han och min hustru var tysta. Jag kände mig utlämnad. De visste vilken innebörd symbolen på kortet hade. Och jag kände mig en aning enfaldig därför att jag inte kunde komma på det. Så mens tycktes det klarna. Om det var jag själv som kom på det. Eller om det var Simeno eller min hustru som hjälpte mig vet jag inte. Plötsligt för mitt inre öga såg jag vilken symbolisk betydelse kortet hade. Månen. Den glada månen mot den klarblå rymden symboliserade kosmos. Det förstående kosmos. Korset under månen betyder den rent andliga kärleken i kosmos. Kedjan slutligen, som band allt tillhopa, var kraften. Kosmos kärlek är alltings drivkraft. Alla varelsers liv. Kärleken är den grundläggande principen i kosmos. Ja, svarade Simeno. Du har visst förstått det riktigt. Kärleken är drivkraften till allt. Men, som din hustru förklarade, så är kärleken en kraft på gott och ont, beroende på hur människorna ser det. Jag stod i tyst begrundan. Men Simeno avbröt mig i mina funderingar och fortsatte. Du upplevde ljuset när du gick över gränsen hit som en, ska vi säga, nästan fysisk påverkan. Det berörde dina sinnen som en rent fysisk manifestation. Det gjorde på sätt och vis ont. Har jag inte rätt? Jo, han hade rätt. Det var på något sätt ljuvt plågsamt. Men ändå rent och gott. Det var båda deras, det var faktiskt både gott och ont. Men nu hade jag visst vant mig vid det. För jag besvärades inte nämnvärt. Ja, blev hans svar. Dessa frekvenser har trängt igenom dig och renat din kropp. Som du kanske märkte när du kom in genom den portal som leder hit. I din astrala kropp skulle du inte ha kunnat komma in. Du skulle inte ha uthärdat. Din frekvens måste helt enkelt höjas. Jag tittade på min kropp. Den tycktes gnistra i ljuset. Men ändå var den mörkare i färgen än både Simenos och min hustrus. Din hustru har varit här tidigare, svarade Simeno. Och den som en gång varit här bär med sig ett hölje som aldrig kan förloras. Du kan kalla det en del av detta frekvensplan. Men det är inte meningen att vi ska stå här och prata om dessa ting. Vi ska istället förflytta oss till ett annat ställe. Du borde nog känna igen det. För där har du verkat under ganska lång tid. Hörde jag rätt? Jag blev kall och varm om vartannat. Jag tittade på min hustru. Och hon log mot Simeno som om de båda delade en stor hemlighet. De var i bästa samförstånd. Jag kände min inre spänning växa. Skulle jag nu bli medveten om vad jag hade varit tidigare? Skulle jag äntligen få ta del av de förborgade hemligheter som var instängda bakom mina sinnens lås? Samtidigt undrade jag över hur vi skulle färdas. Och inom mig flög tanken. Detta skulle ingen tro om jag försökte återge det.